Men så jag bläddrar i boken här så testar jag att ljudet är okej. Hör ni mig bra? Jag lyckades med konststycket att skriva ut texten och ändå lyckas lämna den hemma. Så nu får jag väl ta i den här då. Så gott det går. Idag tänker jag läsa evangelietexten i tre delar så att säga, så ni slipper att resa upp varenda gång den här gången. Så blir det lite smidigare. Så det blir liksom inte riktigt som vanligt. Temat som vi har för den här söndagen är ju kärlekens väg. Och det är väl någonting sånt det här kommer att handla om. Och det jag tänker börja med, det är att ta er med till trakten utanför Jerusalem för cirka 2000 år sedan. Det var 13 människor, minst i alla fall, som är på väg till Jerusalem. Och så står vi vägen som går till Jerusalem. Ja, vi vet egentligen inte hur många det var, för det verkar som det kanske var fler människor som var med. Men det är de här 13 personerna som dagens evangelium handlar om. Och en av dem går först. Han noterar säkert att de andra ser lite oroliga och rädda ut. Som jag sa, det verkar som att det finns ytterligare en grupp människor med i sällskapet, och de ser också rädda ut. Ska vi kolla vad det är som händer? Och då kan ni hitta texten i psalmboken då, evangelietexten. Jag börjar att läsa det första avsnittet då från Markus evangeliet kapitel 10 och vers 32 och framåt. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Vad är det Jesus säger egentligen här? Han ska torteras och dödas. Och då kan man ju undra, blev de som lyssnade på det här mindre rädda av det här? Knappast. Och inte nog med det, om jag har förstått texten rätt så är det 3:e gången han säger det här. Men det verkar som att några av lärjungarna ändå bestämmer sig. De ska följa honom till slutet. För de har fattat att det är ju någonting speciellt ändå som ska hända. Och fortsätter jag texten med deras frågor. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra, frågade han. Det svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? Det svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. Så gör jag ett litet uppehåll och går vi vidare där. Alltså, vad vi förstår, det är ju att det kommer att kosta på att följa med Jesus. Ja, men det fixar vi, säger lärjungarna. Men vad var det egentligen som hände? Ja, vi som har läst Bibeln och har facit, vi vet vad som hände. När Jesus till slut arresterades fanns ingen som kunde göra någonting. Den sista vandringen, den svåraste vandringen, den fick Jesus göra själv. Ja, de andra hör ju att Jakob och Johannes frågar Jesus, och de blev ju förstås arga. Och nu ska jag läsa vidare det sista avsnittet. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk, och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, Jesus inser alltså att det är dags att förklara vad som gäller. Hans sätt att vara kung är alltså inte att härska. Ja, hur fungerar det med de som har makt i vår värld? Ja, det är väl egentligen ingen skillnad på kejsaren i Rom, kungen i Jerusalem eller Pontius Pilatus, jämfört med sådana som Gaddafi, Mubarak eller sådana som Hitler eller Stalin. Och vad bygger deras makt på egentligen? Jo, fruktan, rädsla. Gör som jag vill, annars avskedar, arresterar eller dödar jag dig. Men Jesus vänder upp och ner på allt det här. För hans rike och makt bygger på kärlek. Kärlek till lärjungarna, kärlek till människorna. Ja, till och med kärlek till dem som torterar och dödar honom. Den som är herre är det andras tjänare. Och han går före och ger sitt liv för att tjäna oss. Han tar alla våra synder med sig på korset. Den enorma kärleken leder till att vi försonas med Gud och har förlåtelse och liv som belöning för att vi vill följa honom och lyda honom. Ja, respekt för Jesus. Ja, visst har vi respekt för Jesus. Har man inte respekt för den som kan övervinna döden efter 3 dagar? Men respekten bygger på kärlek, inte rädsla. Jesus gick kärlekens väg före oss. Kan vi gå kärlekens väg? Ja, Jesus säger att lärjungarna ska dricka samma bägare som han. Och vi vet att det fick de göra. De fick vara med om att på hans uppdrag utföra saker som de sett honom göra. De botade sjuka, de till och med uppväckte döda. Men den bägaren innebar också att de fick utstå förföljelse, hån, fängelse och i många fall också mista livet för Jesus skull. Stefanos är väl ett exempel på en som fick dricka bägaren ända i botten, men som också av kärlek kunde be för dem som dödade honom. Ja, kan vi dricka den här bägaren? Jag vet inte. Jag vet inte heller om hur långt det är meningen. Men en sak vet jag. Och det är ju att den som har mött Jesus och svarat ja har ett liv före Jesus och ett liv efter Jesus. Ett liv som efter Jesus är kärlekens väg. Kärlek till och kärlek från Jesus. Kärlek till medmänniskor. Visst, vårt liv med Jesus, det är inte bara uppåt. Även om det har det bra så får vi lida på olika sätt för att vi inte tillhör världen. Vi får ta risken att betraktas som annorlunda. Vi får ta risken att tycka saker som inte är inne i vårt samhälle. Och för mig innebär bägaren ibland att jag inte riktigt finner mig till rätta i den värld som jag lever i på dagarna. Det som ett callcenterjobb innebär. Ett callcenter där är det kommersiella viktigt. Och det handlar om att sälja och tjäna pengar. Dels sin egen provision och dels företagets vinst. Och jag kan tänka mig att det kan finnas många på er olika arbeten som delar det här känslan ibland. Det gäller alltså att dra in pengar, så mycket pengar som möjligt, och kosta så lite som möjligt. För mig blev då det fackliga arbetet i klubben på mitt jobb då en del av kärlekens väg, kan man säga. Det blev ett sätt att visa arbetskamraterna vem som Kristus är. Och bara att vara där var ju också att visa arbetskamraterna vem Kristus är. Alla vet att jag är kristen där, och alla vet att jag tillhör EFS-kyrkan. Och när vi diskuterar någonting så är det min kristna livssyn och tro som ligger till grund för vad jag tycker. Och likadant när jag pratar med kunder så försöker jag vara ärlig och tillmötesgående. Och ibland så får jag faktiskt uppmuntran från kunderna. I fredags så sa en kund faktiskt till mig: Gud välsigne dig, innan hon låg på luren. Och det är väl det bästa uppmuntran man kan få. Men en fråga ställer jag mig, och jag tror att du har gjort samma sak. Hur ska jag klara kärlekens väg om det börjar hetta till? Vi lever i ett förhållandevis tryggt samhälle. Motståndet mot Kristus i vårt land är ändå ganska stillsamt. Men vad händer om vi börjar utsättas för våld eller hot? Eller om samhället sätter snävare och starkare gränser för vår kyrka? I det gamla Rom, på Jesu tid och tiden efter Jesus, så var det straffbart att tillbe någon annan än kejsaren. Kejsaren betraktades som gud. Det var faktiskt livsfarligt att vara kristen, helt enkelt. Så jag ber till Jesus: hjälp mig att vara stark, så stå upp för dig när det behövs. Jag ber om hans beskydda ande, så att jag klarar det jag måste klara. Och jag ber om förlåtelse och upprättelse om jag faller. Och tack och lov så gäller kärlekens väg också relationen mellan Jesus och oss. Han älskar oss och han vill oss inte illa. Kanske placerar han mig där jag fungerar mest, med mitt försiktiga mod. Ibland så har jag undrat var kraften har kommit ifrån när jag har suttit och förhandlat med bistra chefer. Efteråt har jag förstått och tackat Gud många gånger. Så jag hoppas på den hjälpen om än svårare situationer skulle uppstå framöver. Jag kan ju inte jämföra mig med sådana som Stefanos eller Paulus eller andra som vi läser om i Bibeln. Och jag vet inte om jag ska göra det heller. Men de visar oss i alla fall, de här personerna, att vi inte får ge upp. Inte kompromissa med vår tro och inte glömma bort att be om den kraft som vi behöver. Och kärlekens väg, det är också vår gemenskap, församlingen, som innebär ömsesidigt tjänande och att alla har en plats och en uppgift i den. Ingen ska behöva lämna oss för att han eller hon känner att han inte har hittat plats i vår gemenskap. Vi ska vara varandras tjänare. Den minste är den största. Den som härskar med våld och hot och skapar rädsla, han lever ständigt i rädsla för att falla ner från tronen. Men den som tjänar med kärlek, han får tillbaka kärlek. Och Jesus gick kärlekens väg för vår skull. Och vi får försöka oss på kärlekens väg för hans skull. Herre, vi får be. Tack Herre för att du gick den ibland mycket hårda kärlekens väg för vår skull. För att du befriade oss. Vi ber Herre att du ska få tillsammans med dig fortsätta på den här vägen. Vi ber om din kraft att gå vidare, även när det blir svårt. Herre, hjälp oss för din kärleks skull. Jesus, i ditt namn ber vi. Amen.